Vilka konfirmander. Det bibelordet som Gabriel läste i början av gudstjänsten, där det stod att nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, alla är ni ett i Kristus, kan ju låta som oerhört konstiga ord för oss i vår kultur där vi finns. Konfirmanderna har själva valt detta som tema för den här gudstjänsten. Och jag tänkte jag skulle under några minuter försöka förklara någonting om det bibelordet. Vad det betyder, varför det är viktigt i den kristna tron. Att det är ord som sätter finger på något speciellt och som skulle säga är unikt med allt det kyrkan står för och tror på. Och att det faktiskt inte är så konstiga ord även in i vårt sammanhang. Jag vet inte om ni konfirmander har hört talas om Ludmilla Enqvist. En del föräldrar och kanske andra minns henne. Hon var en av världens bästa friidrottare på 1990-talet. Vann VM-guld och OS-guld i framförallt 100 meter häck. Och när hon sprang, när hon tävlade, så satt svenskarna klistrade framför tvn och gladdes över hennes framgångar. I slutet av sin karriär så skadade hon sig och så la hon av friidrottandet. Men efter ett tag så kom ett besked om att hon skulle satsa på en ny sport, nämligen bob. Ni vet, en sån där konstig farkost man åker i på någon sorts isbana, om man ska göra det så fort som möjligt. Hon skulle bli bäst i världen där, berättade hon. Och på relativt kort tid så gjorde hon stora framsteg, snabba resultat. Men strax därefter så kom nyheten om att Ludmilla Enqvist var dopad. Blev avstängd, idrottskarriären var över. Och när hon så än fick svara på frågor om varför hon valde att dopa sig, varför hon satsade på bob och liksom hela paketet hon höll på med, så var ett av svaren det här: hon klarade inte av att inte längre vara någon. Hon berättade att när hon var världens bästa friidrottare så ringde journalister. Hon var med överallt i tv. Sponsorer ville skriva avtal med henne. Hon blev inbjuden till alla stora tävlingar. Och hela tiden fick hon liksom en bekräftelse utifrån det hon gjorde. Men när friidrottskarriären tog slut så dog allt detta. Och den tystnaden klarade inte hon av att hantera. Och därför bestämde hon sig för att satsa mot bob. Och därför bestämde hon sig att dopa sig. Så hon igen liksom kunde bli någonting genom att göra någonting. Och just det här problemet, för det vill jag ändå säga att det är hon inte ensam om. Att man är någonting både i andras ögon och i sina egna ögon på grund av vad man gör. Och gör man inte det tillräckligt bra eller på fel sätt, så upplever man faktiskt: ja, men då är jag ingen längre, då är jag ingen att räkna med. Man ser det i idrottsvärlden när man är bättre än andra. Det syns i skolan när man jämför betyg. I arbetslivet är prestationer ofta premieras på olika sätt. Alltså överallt är ju det här ganska vanligt. Och jag tänker, i sig själv är ju inte detta något dåligt. Ni vet, många inspireras ju, motiveras, känner en positiv utmaning när man vill eller behöver nå ett mål eller prestera någonting. Men problemet är när ens värde som människa hänger på ens resultat. Eller att det enda som kan ge tillräcklig bekräftelse, det är att prestera. Bibeln består ju av flera olika böcker. En del av dem är brev skrivna från en person till en församling. Galaterbrevet som Gabriel läste från förut är skrivet från Paulus till församlingen i Galatien, ett område som ligger i dagens Turkiet. Och Paulus, han har ett tydligt ärende med det 6 kapitel långa brev han skriver. Nämligen, han vill påminna församlingen i Galatien om den tro på Jesus som de var relativt nya i. Han vill påminna om den kärlek, den kraft, den glädje från Gud som inte stod och föll med vad de gjorde eller vilka personer de var. Den här församlingen hade liksom hamnat lite snett från det Paulus hade varit där för en del år sedan, lärt dem, låtit dem se och uppleva, låtit dem bygga sina liv på. Och så hade de börjat tänka att om Jesu kärlek ska gälla dem så måste jag uppfylla regler, bud, krav. Och en annan sak som de också hade hamnat i tanken om var att de folk som kallades hedningar, alltså de som inte var judar, om de människorna skulle bli kristna så var de tvungna att liksom bli judar först rent kulturellt. Alltså du måste ha ett visst kulturellt uttryckssätt för att få kallas en kristen, för att få bli Guds barn. Och det är det här Paulus vill påminna dem om hur det egentligen är. Att budskapet om Jesus som världens, som varje människas frälsare hänger inte ihop med din kultur. Utan vill du tro på och följa Jesus så är det liksom inget i din kultur eller din historia som begränsar dig från att göra det. Men de här tankarna var egentligen inget som galaterna hittat på här och nu. Utan det fanns en tradition, den judiska traditionen antyder det här också. För i den judiska traditionen så var templet, man kan säga den tidens kyrka, oerhört central plats i kyrkan. För man menade, eller i samhället, för man menade att där fanns Guds närvaro. Alltså det kan ju också låta oerhört konstigt att Gud skulle vara begränsad till en plats. Men det här var ett annat samhälle när det gällde religionens plats i samhället just jämfört med vår tid. Templet var liksom platsen och stället där det hände. Och då en rätt trogen jude gick dagligen till templet för att be, ibland flera gånger varje dag. Och det här templet var uppdelat i olika områden, olika förgårdar kallades det. Ett område, en förgård, där fick alla människor vara. Men det var en plats som var långt ifrån den platsen där man sa att Guds närvaro fanns, det som kallades för det allra heligaste. Men så fanns det liksom olika förgårdar, olika områden som var närmare Guds närvaro. Men det fanns också olika kriterier på om du fick ta dig dit. Och allra närmast Guds närvaro fick bara den högste och mest inflytelserike prästen gå. Och alla de här förgårdarna, alla de här områdena gjorde ju att folk skildes åt när man ville utöva sin tro. Man var på olika platser och utifrån det fick man olika positioner också i sin tro. Vissa sågs som inte lika mycket värda som andra. Men faktiskt så var det så att människor hade olika mycket tillträde till Gud, till Guds närvaro. Men så kommer Jesus till jorden och så berättas det om den händelse som man nog kan säga är den händelse som mest av alla i hela världshistorien har präglat västerländsk kultur. Nämligen att Jesus dör på korset och sedan uppstår från de döda. Och så berättas det i Bibeln att i samband med att Jesus dör så brister den vägg eller det här tjocka tygstycke som skilde det allra heligaste från det område där människor fick vara. Den går sönder när Jesus dör. Brister uppifrån och ner. Vilket gör att det finns inte längre någon plats som kallas för den allra heligaste. Och utifrån den judiska traditionen så var ju det här något fruktansvärt. Templets mening, liksom templets funktion förstörs där och då. Men vad Bibeln menar att det som egentligen händer är ingenting som förstör, utan faktiskt någonting som befriar. För det som händer där och då, det är att Guds närvaro inte längre är reserverad för några få. Eller något som vissa hade mer rätt till än andra. Det är istället som att Guds närvaro har legat instängd Och nu rinner den ut ur templet. Ut över alla människor som finns där. Ut över alla människor som vill ta emot den. Mänskliga byggnader eller mänskliga uppdelningar, ordningar. Inte längre det som gäller. Utan det är att genom Jesu död så blir faktiskt Guds närvaro tillgänglig för alla människor. Deras historia, deras prestationer, deras kunnande, deras kulturella tillhörighet. Det är inte längre någonting som positionerar människor inför Gud. Utan genom Jesus så blir alla människor lika. Och man får också samma tillträde och tillgång till Gud själv, till Guds närvaro. Jag tror ganska många av oss tänker att mitt värde, mitt största värde ligger i det jag gör. Precis som Ludmilla Engqvist berättade. Alltså genom betygen jag hoppas få, genom det jag presterar i min idrott, genom framgång på jobbet, genom olika handlingar eller saker som jag äger, då blir jag någon. Men jag tror också att många kan uppleva att den känslan kan kväva en. Eftersom man liksom aldrig riktigt blir nöjd. Man kommer liksom aldrig fram. Hör här. Det budskapet som konfirmanderna har fått höra det här året. Och som vecka efter vecka berättas i kyrkorna i den här bygden. I samlingar och olika gudstjänster. Det är att ditt sanna, ditt verkliga värde, det har Gud själv gett dig. Och det finns i den du är. Och det visar sig på det allra tydligaste sättet när Jesus dör på korset. När han, i vad Bibeln beskriver, som en kärlekshandling ger sitt liv för människans skull. Alltså när Jesus pinas, när han lider, när han dör. Så är det som att Gud samlar ihop din prestationsångest. Din känsla av att inte vara någon. Ditt misslyckande, din skam. Och så skickar Gud den rakt in i Jesu kropp. Och så dör han. Med allt det där. Och vad du istället får är ditt sanna värde. Du är värd så mycket för Jesus att han var redo att dö med allt det där. För att det skulle slippa kväva och trycka på dina axlar. Alltså varför dör Jesus? Varför är korset som var ett avrättningsverktyg symbolen för kyrkan och den kristna tron? Jo, för att Gud älskar dig. Det påminner korset oss om. Så när Paulus skriver som han gör om att ingen längre är slav eller fri eller jude eller grek eller man eller kvinna, så menar han att de här rent mänskliga kategorierna på oss människor, de finns liksom inte inför Gud själv när det gäller möjligheten att faktiskt ta emot honom. Du har alltså inte mer rätt till Gud bara för att du är på detta eller detta sättet. Bara för att du är mindre än någon annan på något område. Bara för att du är eller inte är på ett visst sätt. Så är inte möjligheten att ta emot Guds kraft, kärlek och nåd i ditt liv större eller mindre. Hör här, en sann bekräftelse som inte styrs av vad du lyckas med och inte, det är vad Gud vill ge dig i sin kärlek. Som jag sa förut så kommer ju ordet konfirmation från engelskans confirm som är att bekräfta. Och jag tänker vad vi vill med konfirmationen, vi kyrkor som anordnar den, vad vi vill skicka med konfirmander och föräldrar och släktingar och vänner, det är just detta. Du är bekräftad av Gud själv utifrån den du är. Och det visar sig allra tydligast genom Jesus död och uppståndelse för din skull och för den här mänsklighetens skull. I traditionen i den här kyrkan så är det inget dop som bekräftas i konfirmationen. Utan vad vi tänker med konfirmationen är att du får veta att du är bekräftad, att du är älskad av Jesus och du är utmanad att följa honom i ditt liv. Om du tänker på de här frågorna, om du känner att jag hade kanske faktiskt velat veta mer, om du hade velat fundera över mer om detta tillsammans med andra, och du känner att jag skulle behöva höra mer om detta, om du kanske är allmänt nyfiken, så rekommenderar jag dig att gå en alfakurs. Alfa är nästan som konfirmation för vuxna. Alfa betyder början och alfa är en grundkurs i en kristen tro. Du är inbjuden att gå en sån kurs i denna kyrkan eller i några andra kyrkor som finns i den här bygden. En alfakurs, så äter man mat, man lyssnar på ett föredrag och pratar om kvällens tema. Det är 8 stycken kvällar och det handlar om grunderna i den kristna tron. Det finns lite lappar här och var om det är i bänkarna där man sitter. Ta gärna med en sån och fundera mer på om det kan vara något för dig. Nu är snart den här predikan slut. Jag vill skicka med en sista tanke. Det finns en gammal tanke om korsets 2 axlar. Den lodrätta, den som går uppifrån och ner, den symboliserar att människa och Gud kopplas ihop. Den vågrätta symboliserar att människa och människa kopplas ihop. Och när Paulus skriver att man inte är längre jude eller grek eller slav eller fri eller man eller kvinna, utan att alla är ett i Kristus, så menar han att oavsett vem du är, oavsett vad du bär med dig, så kan ditt liv kopplas ihop med Gud själv. Genom Jesus så har varje människa lika stor möjlighet till det. Och han menar att vi människor hänger ihop, oavsett om vi har olika bakgrunder, olika kulturer och olika uttryckssätt. Nej, alla är inte likadana, men vårt värde är lika stort och det finns ytterst sett i Jesu kärlek till och för oss. Nu vill jag be en bön. Tack Gud för att den människan som sitter här och känner att allt vad jag är, allt vad jag gör beror på mina prestationer, det jag lyckas med och det jag inte lyckas med. Tack Gud för att du vill hjälpa den människan att se och förstå att vi är värda, vi är bekräftade av dig själv utifrån dem vi är. Inte genom det vi gör. Amen.